En sak som är svår när vi läser bibeltexter är att vi som regel ställer frågor som texten inte svarar på. Och texten ger oss svar som vi inte är intresserade av. Och när 2000 års kristendom ligger som en skärm mellan oss och berättelsen, så får den oss att läsa och höra och ana saker som kanske inte alls avsågs eller fanns med eller var meningen från början. Och kruxet med den här Markus-texten är att den är alldeles för lätt att tolka. Den är alldeles för lätt att begripa sig på. Därför att vingårdsägaren är ju naturligtvis Gudfader. Och vingårdsarrendatorerna är de religiösa judiska förvaltarna av tron. Och det står ju också, det hintas ju i texten att det är så. Och sändebuden är profeterna och sonen är just sonen, Jesus. Och så är vi liksom klara med den storyn och så har vi fattat det här. Och check på den. Och nu är det kyrkaffe eller inte. Men jag har svårt att se att detta rakt av är en liknelse som fångar frälsningshistorien eller profethistorien eller den bibliska historien. För detta är inte den vanliga berättelsen som Gud annars brukar välja att berätta. Detta är inte en berättelse som skapar liv som jag läser den. Och detta är inte en berättelse om försoning, utan detta är en berättelse om eskalering av en konflikt. En berättelse i den oändliga raden av eskalerande våldsspiraler, av hederskultur, av svek, av kontraktsbrott, av hämnd, om nya oförrätter, nya kränkningar och ett krossande av fienden och en slutlig seger för den som är starkast. En berättelse som finns om och om igen från forntiden till nyheterna i min telefon just nu. Vi vet att det inte är någon brist på eskalerade våldsberättelser i världen. Varken i Bibeln, i dåtiden eller i samtiden. Det är en otroligt vanlig historia det här. Kränkta män som mördar för att få en liten fördel är inget unikt. Och just nu är det snarare en regel i nyhetsflödet. Och forntida kejsare som skickar nationer i döden för sin egen prestige är legio i berättelsen. Och det är lika vanligt nu som i en brutal och laglös forntid. Och ingenting har vi lärt oss. Men vi vet att den här berättelsen i den där första enkla tolkningen är fel. Därför att våldsspiraler kan brytas. Och det eviga huggandet i öga för öga kan ta en tvärnit. Det oväntade bibliska brottet med våldsspiraler finns inte med i den här liknelsen. Och därför så stämmer inte slutet med den stora bibliska berättelsen. Och i den här berättelsen i berättelsen som vi bygger våra liv på så kommer inte ägaren att döda arrendatorerna i slutet. Inte ens de som slog ihjäl sonen och kastade honom i ett dike utanför portarna. I frälsningshistorien, i den stora berättelsen som berättas genom evangelierna och breven och hos profeterna, är inte de här eskalerade konflikterna framtidssagan eller framtidsberättelsen. Det är tvärtom så att det är berättelserna om de hastigt avbrutna striderna, om den oväntade freden och om den utsträckta handen som är det dominerande i frälsningshistorien. Om den försonande utsträckta handen som skapar en helt ny plattform för läget. En ny situation, en ny spelplan, en ny verklighet. Det är den dominerande berättelsen i våran berättelse. Men hur är försoning möjlig i den här världen? Den världen som Jesus står i, den världen som vi står i, som är precis likadana. Hur är försoning möjlig när jag, liksom ni allihopa, läser om en hel rad av palestinska ambulansförare som har skjutits ihjäl en efter en? Om flyende kvinnor som skjuts i ryggen och som slängs i massgravar. Varje dag läser jag om det. Om hundratals barn som dödas av bomber för att lösa en inrikespolitisk konflikt i ett annat land. Och om ett fullständigt cyniskt maktspel i Ukraina där vanliga människors liv mals till köttfärs och ångest därför att någon annan aktivt vill att det ska vara på det viset. Därför att någon väljer att det ska vara på det viset. Eller juntan i Myanmar som direkt efter jordbävningen skickade bombplan istället för hjälpsändningar. Hur är det möjligt med försoning när det är på det viset? Vi rör oss med flera begrepp som är nära relaterade till varandra och som hänger ihop och som är lätta att säga men inte alltid så lätt att få och klicka med varandra. Fred är det första sånt ordet. Fred vill vi ha. Men just nu är det uppenbart att vi inte vill ha fred till vilket pris som helst. Vi vill inte ha fred i Ukraina om det är en orättvis fred. Vi vill inte ha fred på den starka, aggressiva vinnarens villkor. Vi vill ha rättvisa. Men fred och rättvisa går inte alltid i takt med varandra. Vi vill ha samexistens och vi vill ha trygghet. De begreppen tror jag att människor kan balansera och mäta och förhandla sig fram till så att det på något vis funkar. Men vill vi ha försoning? Mäktar vi försoning? Kan vi ens vilja ha den? Därför att försoning är någonting mer. Försoning kräver alltid ett under. Försoning kräver på något vis andlighet. Därför att den kräver förlåtelse och försoning drar alltid åt ordet kärlek på något vis. Därför är försoning så otroligt mycket mer komplicerat än fred och rättvisa. För det är den som har blivit slagen. Det är den som är offret som måste förlåta. Och att förlåta när en relation är så långt ifrån rättvis är helt orimligt och oväntat. Och nästan omöjligt att den som har fått stryk ska förlåta den som fortfarande hånler är otänkbart. Och att den slagne ska förlåta böden är orimligt på något vis. Och att fången ska förlåta fångvaktaren är oerhört svårt att tänka sig. Kanske. Är det så att försoning, liksom så mycket annat, bara kan förstås i backspegeln av händelserna? Försoning kan aldrig krävas, kanske inte ens planeras, aldrig tvingas. Men någon gång så kan den upplevas i vart fall i backspegeln. Försoning är kvalitativt bättre än fred. För försoning är inte att rättvist återställa det som var. Det är inte att skipa rättvisa. Därför att försoning är att komma till en helt ny och bättre plats än den man var före konflikten. Att låta någonting helt nytt uppstå ur det som är allra mest trasigt och tillkrånglat. Fred kan vi förvänta oss. Rättvisa kan vi förvänta oss. Återställelse kan vi förvänta oss. Men försoning kan vi kanske bara någon gång konstatera att vi har fått vara med om. Och så frågar jag dig, har du förlåtit Putin? Har du förlåtit Hamas attack på festivalbesökarna för 1,5 år sedan? Har du förlåtit, ja, vilken president det nu än är, övervåld mot en eller annan grupp? Och då svarar du naturligtvis inte, antagligen. Och kanske kan inte du heller svara ja på den frågan, för du är antagligen inte ett offer i någon av de här situationerna. Och därför vore ditt förlåt billigt och lätt som luft om du skulle förlåta historiens värsta missdådare, de vi kallar fiender. Det enda jag vet är att Guds förlåt inte är lätt som luft. Den lidande guden som har förlorat en son, hans förlåtelse över världens skurkar är inte lätt att avfärda. Det är inte en fråga om juridik när Gud delar människornas liv och lider med oss och tillsammans med oss. Det är inte en fråga om rättvisa när Gud är en av oss. Utan det är en fråga om relation och kärlek. Gud som offer gör Gud relevant i den här galna slaktande världen som vi lever i. Och liknelsen om vingårdsarrendatorerna är inte en berättelse om rätt och fel och straff och rättvisa, utan om Guds oändliga sorg över att få sina sändebud och sina kärleksförklaringar dödade och misshandlade och kastade i diken. Guds sorg över orättvisan och Guds sorg över människors svek. Det tror jag är det svar vi kan ta med oss ur liknelsen. Den Gud vi tror på är ett av historiens ändlösa offer för despoter och despoters övervåld. Det är en Gud som älskar rättvisa och som älskar fred, men som är mer försonande än rättvis. Som inte slår ihjäl arrendatorerna på slutet, men som på något vis omsluter dem i både sin dom över allt djävulskap i världen och sitt frikännande av varje människosjäl. Och det bryter våldsspiralen. Och det ritar om spelplanen och det ändrar historien. Amen. Ska vi se. Det är en sång.